En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Om man vill komma i kontakt med kronprinsessan Victoria, hur gör man då?
Och Meghan är högaktuell igen. Nu ska hon starta en podd där vi ska få aldrig förr berättade historier om att bygga upp ett företag, slutcitat.
Och i Spanien, där har det blåst upp till en storm efter att prinsessan Leonor fastnat på en kyssbild.
Det här är Kungligt, jag heter Jenny Alexandersson.
Och jag heter Maria Björing. Ja, Jenny, nu är vi tillbaka igen.
Vad det är vi, det är så härligt att sitta i studion med dig.
Ja, och som vanligt, du brukar i alla fall säga det väldigt ofta. Tack snälla för all respons och alla fina meddelanden och mejl som vi har fått sedan förra veckans första avsnitt som du och jag har sänt ihop.
Ja, jag är, alltså man blir helt ställd. Det är fortfarande den här oceanen av kärlek som kommer och vi slog rekord också. Det var över 130 000 som har lyssnat på vårt första gemensamma avsnitt. Det är ju inte klokt.
Nej, och ibland så tänker man så här, här sitter vi och babblar och bubblar och har oss. Och man blir ju så lycklig att det är så många. Tänker jag. Ja.
Verkligen, så tusen tack.
Och vi har ett riktigt härligt avsnitt framför oss, hoppas vi i alla fall. Vi tror det, för man tänker ju sig så här liksom på onsdagskvällen efter man har spelat in. Oj, vad ska vi prata om nästa vecka? Och sen bara händer det grejer.
Hela tiden.
Och en sak som hände faktiskt redan förra onsdagen, det var ju att kronprinsessan Victoria hade namnsdag. Och det firades ju traditionsenligt med, ni vet, pomp och ståt på borggården vid slottet. Och visst var hon fantastiskt stilig. Hon hade bytt sin kappa mot uniform och det var flottans marinblå uniform och skärmössa. Ni har säkert sett den här bilden och så. Och det var första gången Victoria sågs i denna specifika uniform under sin pågående militärutbildning. Och det här är ju en del i hennes utbildning för att så småningom bli drottning. Och vi har ju kallat det för ett specifikt ord under ganska många år, nämligen drottningsskolan, Jenny. Hade hon egentligen något alternativ om hon inte hade velat genomgå den här militärutbildningen som hon nu gör?
Mm, jättebra fråga. Först måste jag också bara säga, hon är ju skitsnygg i uniform.
Verkligen.
Som klippt och skuren. Och så passar hon i såna här skärmmössor. Alltså själv såg man ju ut som hej, kom och hjälp mig när jag hade studentmössa. Du vet, man skjuter tillbaka den i nacken lite grann sådär. Men jag minns också en bild av kronprinsessan när hon hade kamouflagekläder. En sån typ av uniform. Det var ett par år sedan hon invigde Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg. Eller var en sån här återinvigning.
Mm.
Och hon har ju någonting i sin blick, en sån här stålblick. När hon gör honör eller hon hälsar då på militärer. Jag tycker i alla fall att den blicken gör att man får väldigt stort förtroende för henne.
Och hon har stor pondus.
Mycket pondus. Men hur som helst, militär utbildning, det är ju en del då av den så kallade drottningsskolan. Och det går ju inte att komma ifrån, men när hon blir Sveriges statschef så blir kronprinsessan även Försvarsmaktens främsta representant. Så hon måste ju känna till hur Försvarsmakten funkar. Och det är ju en jättestor fördel om man har varit med på fältövningar, om man har gått utbildningar, om man klättrat i graderna. Så jag skulle vilja säga att nej, jag tycker inte det finns något alternativ.
Mm.
Det skulle vara svårt för henne, tror jag, och ta på sig den där rollen om man inte vet vad det handlar om.
Mm, precis.
Eller har någon insyn i verksamheten.
Men om man tänker, vilka kompetenser ingår då i den här drottningsskolan? Om man tänker sig lite så här spontant på pappret, förutom då militärutbildningen, så tänker jag väldigt mycket historieutbildning, språkutbildning. Hon har ju också hållit tal på tyska och engelska, så man verkligen häpnat. Hon ska då kunna hålla tal och kunna föra sig, förstå hur traditioner fungerar, kungliga uppdrag och så vidare, veta sin uppgift. Vad är det mer som ingår?
Exakt det du säger, jag tycker det sammanfattar allt så himla bra. Det är ju själva basen i en sån utbildning. Historia ingår ju även, ja men historia kring monarkin och kungahuset, kungliga släktingar. Och ja, men det, man kanske kan lägga till även då protokoll. Alltså regler för hur man agerar, hur man talar i vissa sammanhang.
Mm. Vadå typ konseljer? Och
ja,
alltså, sån,
ja. Om man träffar diplomater, internationella gäster. Det finns ju protokoll kring galamiddagar också.
Mm.
Och det vi, eller det medierna då, har kallat för drottningsskola, men som även folk vid hovet också lite skämtsamt säger då, den börjar ju när man är rätt liten. Och så gör ju Victoria Daniel redan nu med Estelle, att de tar med henne på officiella uppdrag. Mm. Inte att hon har en specifik roll där, utan hon är där för att observera. Och jag tror att det är det bästa sättet att lära sig. Mm. Om man då kan se hur ens föräldrar agerar, hur de beter sig och hur de pratar med folk. Det tror jag är bästa skolan.
Och det där kan ju vara lite så pressade tillfällen, i alla fall när man är ovan. Och då kan det vara bra att kanske vänja sig vid den atmosfären som finns där. Eller vad det
och alla fotografer.
Vara. Ja, bara en sån sak. Men om vi får sitta här och gissa lite. Vad tror du att Victoria skulle vilja slippa trots allt, som ändå ingår i den här drottningsskolan?
Oj! Det var svårt.
Var du inte beredd på den frågan?
Nej, det var jag inte. Alltså, hon är ju så dedikerad i allt hon gör. Om hon tycker att något är tråkigt så har jag nog efter de här 22 åren inte kunnat lista ut det eller se det. Men sen vet jag också att hon har en del hemliga knep för att inte bli uttråkad.
Mm-hmm.
Drottning Silvia lärde henne att alltid lyssna aktivt, även om ämnet kanske inte är jättespännande. Ändå så här, lyssna aktivt. Tänka att varje människa har en historia. Alltså, det är sån här regel som gäller vem som helst, tänker jag.
Fast det kan vara bra att ha det lite medvetet i sin sinne.
Ja, och också ställa frågor. Och det var någon som berättade för mig, det här ligger ju jättemånga år tillbaka i tiden och jag ska inte svära på att det är sant, men någon berättade för mig för många år sedan att drottningen hade lärt henne att om hon mot förmodan kände sig sömnig eller kände att det var gäspningar på väg.
Vilket är ju rent mänskligt.
Ja, det händer ju hela tiden.
Ja.
Sitter man på en föreläsning eller någonting, det händer ju. Då ska hon pressa upp tungan upp mot gommen.
Va?
Ja, men om det här är sant eller inte, om drottningen verkligen sagt så, det
jag
vet
måste
jag
prova.
Inte.
Fortsätt prata lite. Inte för att du gör mig sömnig. Men...
Nej, men jag kanske gör det i slutet av programmet. Men det sägs att det då ska hjälpa att hon har fått det rådet. Ja, vi får se.
Vad spännande.
Nu måste jag sluta
jag måste sluta tänka på min tunga nu. Det var lite svårt, men jag får träna.
Ja.
Men jag tänker spontant så här att hon hade nog gärna sluppit lite sådär superfina middagar där hon ska klä sig från topp till tå och galautseendet. Det är min gissning, men jag tänker att hon hade sluppit kanske lite mer om den där representationsdelen av drottningsskolan. Färre klippa band och du vet det här som du beskriver att hon ändå är så bra på att vara artig och intresserad av olika ämnesområden. Det är ju lite så här spekulativt självklart, men jag tycker det verkar som att hon trivs väldigt bra inom det här lite mer formella, det här militära, det hon genomgår just nu, så att säga. Det känns som att hon gillar det.
Ja, framförallt så trivs hon ju ute i naturen. Hon är ju inte rädd för att smutsa ner sig. Och det finns ju bilder på när hon genomför någon slags övning nu i somras. Hon skulle tillsammans med sina militära kollegor då vada genom vatten, lera. Det var som en ganska tuff hinderbana.
Mm.
Och det såg ut som hon hade himla kul. Så jag visste absolut, skulle hon tvingas välja mellan en galamiddag och att vara ute i det fria, då skulle hon ju välja naturen, såklart.
Mm.
Så är det ju.
Men till vilken utsträckning kan hon påverka sitt eget schema? För jag vet, Jenny, jag minns det ganska tydligt när du berättade om för några år sedan när vi höll på med Kunglig TV, att de har någon slags veckomöte, ett fåtal personer, där man då bestämmer olika vem ska göra vad och hur ser veckoplaneringen ut. Och att det jag minns så väl, det var att du sa, det är kungen som bestämmer allt i slutändan.
Ja, alltså kungahuset får ju hundratals förfrågningar varje år. Det kan komma från företag, organisationer, personer, jubileum och så vidare. Så det är klart att de måste ju välja vad de ska göra. Det hinns ju inte med allt. Så varje tisdag så har ju kungaparet och kronprinsessan möter då med sina närmaste medarbetare och informationsavdelningen. Och då går man igenom allting. Och man går igenom det väldigt noga. Och så bestämmer man, vad ska man göra? Vad ska vi prioritera? Och det är klart att det krävs ju väldigt mycket planering, speciellt om det innebär resor och så vidare.
Mm.
Och är man osäker? Ja. Kungen har sista ordet. Det är ändå han, man får ändå se honom som en vd i den här verksamheten som hovet och kungahuset är.
Men då var ju min fråga hur mycket exempelvis kronprinsessan kan bestämma sig kring sitt eget schema. Om hon säger, för ibland i jobbsammanhang så kan man ju säga, Ja, men min bergvärme har pajat hemma. Kan du ta det där mötet istället för mig? För jag måste vara, alltså, det finns ju vissa situationer man måste bara lösa. Kan hon säga så här, nej men jag har inte varit med ställ så länge. Så att den dagen vill jag hänga med henne och fika.
Stort nej på den.
Ja, okay.
men de har ju hjälpts åt. Jag vet när prinsessa Madeleine hade det ganska tufft efter uppbrottet med Jonas Bergström. Då reste hon ju till New York. Och jag vet att kronprinsessan hoppa in för sin syster vid ett par tillfällen. Mm. Så det är klart, i kris och i nödsituationer självklart går det att kasta om. Men sen vet jag ju också att de här alltså privatsekreterarna, alltså de kungliga sekreterarna, de har ju kontakt med varandra. Kungens sekreterare pratar med kronprinsessan, så att ingenting får ju krocka. Allting ska ju liksom fungera och flytta på.
Ja, man synkar
på.
Ihop det. Ja. Jag vet att du har ju fått den här frågan säkert miljoner gånger om huruvida kungen kommer abdikera. Och du har ju alltid sagt nej på det, Jenny. Men om det skulle av något skäl komma att bli nödvändigt, är då Victoria klar med sin drottningskola nu, skulle du säga?
Alltså om kungen skulle tvingas abdikera på grund av sjukdom eller något annat, så ja. Kronprinsessan skulle kunna kliva in i den här rollen som statschef utan problem. Och hon är ju verkligen redo. Om man tittar då på hennes kungliga kollega, kung Fredrik.
I Danmark.
De är ju, ja, men man kan säga ungefär i samma ålder. Liksom. Mm. Gick ju jättebra för honom att iklä sig i den rollen. Och det kommer vara likadant för Victoria. Det är klart en omställning. Men hon har ju varit förberedd sedan hon var ung.
Mm.
Och ja, jag tycker självklart är hon redo.
Häromdagen i SVT-programmet Carina Bergfeldt så var längdskidåkaren Ebba Andersson gäst. Ni vet, vi pratade om Ebba Andersson i förra avsnittet. Jag framstår som en sån här längdskidfantast nu.
Ja, men alla kommer tro att du är en sportfreak.
Ja, det är jag i och för sig, men det kanske inte är längd... whatever. Ja. Men i alla fall, vi pratade om det för hon låg ju då tvåa i damernas 5 mil i Trondheim. Och det var ju väldigt spännande. Det var ju 2 svenskor och 2 norskor. Det skulle bli en spurtuppgörelse, men sen föll Ebba bara några 100 meter innan mållinjen. Det var så spännande. Efter loppet var Ebba väldigt besviken, vilket man verkligen kan förstå. Och hon var då medverkade som gäst i det nämnda programmet på SVT, Carina Bergfeldt. Och då avslöjades det att det var en speciell person som ville att Ebba skulle ringa upp. Vi lyssnar.
Vad säger du?
Jag måste ringa Victoria, nu omgående. Astrid ringde mig, du ska kolla om jag
har ett nummer och ska ringa där. Gud, nu ska jag ringa kronprinsessan Victoria här. Är det okej att jag ringer upp dig?
Det här är ju fantastiskt kul. Du måste ringa kronprinsessan. Vilken replik!
Ja, och kul att de fick det på band tycker jag.
Mm.
Men det här fick ju oss att tänka lite extra på en fråga vi har fått här till podden. Från Miranda var det här fallet och den lyder så här. Hur får man tag på kronprinsessan och hur går det till om man försöker få kontakt med henne? Och tvärtom då, hur får kronprinsessan tag på dem som hon vill? Ringer hon bara upp eller hur går det till, undrar Miranda.
Mm. Nej, när det gäller såna här saker så ringer inte kronprinsessan upp själv. Det är ju hennes sekreterare som ringer upp. Kan också vara någon från informationsavdelningen. Men om till exempel skidförbundet eller Borås kommun eller en minister behöver få tag på kronprinsessan för att de ska ha ett möte eller arrangemang, då ringer man sekreteraren. Är man från media som du och jag, då ringer man informationsavdelningen. Men det är inte så att en reporter får prata direkt med kronprinsessan i ett telefonsamtal, utan man kan till exempel få svar via informationschefen Margareta Thorgren eller hennes kollegor. Och de som har Victorias privata mobilnummer, det är ju familjen, det är de närmsta vännerna och så är det ju vissa andra. För jag minns, jag var med kronprinsessan i Brasilien för många, många år sedan. Och jag tror att det var, kan ha varit Madeleine, eventuellt Carl Philip, men jag tror det var Madeleine som ringde upp en av kronprinsessans livvakter för att hon ville då ha tag på Victoria.
Hon svarade inte telefon?
Nej, för hon satt i samtal med mig.
Ja, okej.
Okay. Vi satt utomhus och ja, men det var lite som en intervju, vi satt och småpratade och sådär. Och livvakten stod ju nära också och då svarade livvakten och så bara han klev fram och så sa han att ja, men det är din syster, eller om det var bror, men jag tror det var Madeleine, det är din syster i telefonen. Och Victoria sa bara någonting om att ja, men jag ringer upp sen.
Mm.
Så att det...
Det finns alla möjliga vägar kanske.
Ja, det gör det. I alla fall för de närmaste.
Ja.
Nu ska vi prata om ett väldigt speciellt par och vi har kommit till veckans Harry och Meghan. Och Meghan nämnde vi förra avsnittet. Vi pratade om hennes nya serie på Netflix som blivit så omtalad. Och Meghan Markle ligger verkligen i, för nu ska hon också starta en podd.
Ja, för hon berättade, eller skrev häromdagen, att hon nu startar podden Confessions of a Female Founder. Hon skrev det på Insta och den ska lanseras 8 april. Hennes beskrivning av podden är: jag har haft uppriktiga samtal med fantastiska kvinnor som har förvandlat drömmar till verklighet och skalat små idéer till enormt framgångsrika företag. De öppnar upp, delar med sig av sina tips, tricks och också ja, lite snubbel. Och låter mig använda deras hjärnor när jag bygger upp min egen verksamhet. Det har varit absolut ögonöppnande, inspirerande och roligt. Enligt produktionsbolaget Lemonade Media ska podden också berätta never before told stories of building a business. Alltså typ aldrig förberättad historia om att bygga företag. Det låter ju verkligen, det vill vi ju alla veta, Jenny. Det är inte helt enkelt. Men hon ligger ju verkligen inte på latsidan.
Nej, men verkligen inte. Ett långt tag så var det ganska tyst om Harry och Meghans arbete. Folk väntade på nyheter som inte riktigt kom. Meghan lanserade ju ett företag som ska sälja, ja men som vi pratade om, de här köksgrejerna, sylt och annat. Det var ungefär ett år sedan. Hon skickade ut ett pressprov på den här sylten till 50 kändisar i USA. Och sen var det knäpptyst. Så det var ju inte förrän hennes tv-serie nu hade premiär som hon lanserade den här webbshoppen på riktigt. Men nu har det varit mycket kring Meghan, det kan man ju verkligen säga.
Ja, och jag får en känsla av att Meghan vill att det ska framstå som att hon jobbar så mycket. Men det, Jenny, det kan ju inte vara för att hon och Harry behöver dollars, alltså pengar, för det har de ju gått om. Är det då, tänker du, att, för det tänker jag lite ibland, att Meghan jagar någon form av erkännande? Eller att hon har så mycket tid över nu? Eller att det helt enkelt är för att hon tycker att hon är bra på det, att det är kul? Jag vet inte riktigt, vad är det som driver henne?
Ja, men det är ju såklart svårt att veta. Det kanske är en mix av allt det där. Men det vi vet är ju att de har ju skrivit på, både Harry och Meghan har skrivit på ett kontrakt för bland annat Netflix då, på x antal produktioner kan man anta. Och har man ett sånt värdefullt kontrakt, för det handlar ju om flera hundra miljoner kronor, då måste man ju leverera.
Mm.
Och kanske är det så att i kontraktet står att de ska leverera 5 produktioner, möjligtvis. Och Meghan har ju själv berättat på Instagram att det blir en andra säsong av With Love, Meghan.
With Love.
Ja. Och det kan jag ju både förstå och inte förstå. Programmet har fått dåliga recensioner överlag. Men samtidigt så är jag säker på att många har tittat på det. Och tittarsiffror är ju guld i tv-branschen med tanke på alla annonsörer och så vidare. Så det ska då bli en andra säsong.
Ja, fast ett annat problem som uppstått för Meghan är ju frågan om varumärkesskydd för hennes företag As Ever. Ni vet det här företaget som då ska sälja kökssaker och sylt och annat som Jenny nämnde. Det som även Netflix har ju även investerat i det. Eller? Ja, så var det. Meghan har ansökt om att varumärkesskydda As Ever men har fått avslag av den enkla anledningen att hon inte har skrivit under ansökan och dessutom inte gett en korrekt beskrivning av företaget. Taget. Det här får du reda ut.
Ja, men det här är ju, jag förstår verkligen inte detta. Det här är ju viktiga saker och det är ju precis samma som hände henne vid ett annat tillfälle. Om jag minns rätt så var det när hon ansökte om varumärkesskydd för namnet på hennes gamla blogg, The Tig, som hon hade innan hon träffade prins Harry. Och då fick hon ju också bakläxa för att hon inte skrivit under dokumentet och det var också någonting mer som då fattades. Jag förstår liksom inte.
Nej, men det här fattar inte jag heller. Alltså det måste ju ändå vara någon så här grundläggande saker. Har hon liksom inga juridiska eller kompetenta rådgivare och människor runt omkring sig? Det borde hon ju ändå ha, tänker jag.
Ja, alltså med den liksom ambitionen och med liksom det här uppbyggandet av företag, självklart finns det juridisk kompetens.
Mm.
För det här är en sån...
Men en gång är ingen gång, men två gånger är en gång för mycket.
Ja,
men vad säger man? Tre gånger? Whatever, ni förstår
men
vad jag menar.
Jag blir verkligen, verkligen förvånad och lite ställd över det här.
Mm.
Varför slarvar man med sådana saker?
Mm.
Det är en gåta.
Man måste ha koll på papperna.
Det måste man ha.
Alltid, och även pengarna. Men okej, i angående detta och det här ämnet så har vi fått en fråga från Linus som han skickar in till kungligt@aftonbladet.se. Han undrar lite hur kontraktet ser ut med Netflix, alltså deras. Sitter de fast och måste avverka produktioner innan de är fria? Alltså, hur stor produktionsskuld har de innan de blir fria, så att säga? Vet vi det?
Ja, men det är jättespännande, för det var ju det vi snackade om nu. Liksom. Ja. Jag tror att det är så här. I och med att det är en sån stor affär. Man har specificerat hur många produktioner som ska levereras. Absolut, för att garantera står den här höga summan. Det sker säkerligen inom en bestämd tidsram. Samtidigt så vill man ju inte hetsa fram någonting, för alla är måna om att det ska bli något bra, såklart.
Ja.
Netflix vill ha sina tittarsiffror, det ska vara kvalitet. Ja. Harry och Meghan ska ändå ha tid att komma fram till något
ja, men
bra.
Precis. Ja, eller det ska vara ett bra innehåll. Alltså ja. Det ska vara bra åt alla håll.
Ja.
Ja. Men första dokumentären de gjorde, Harry och Meghan, fick ju en miljonpublik. Det kanske inte var så konstigt ju, eller hur? Den handlade ju om parets utträde ur kungafamiljen. Och det där slog ju verkligen, det blev ju en otroligt stor nyhet i Storbritannien. Folk blev kanske lite oroliga eller glada, beroende på om man ser på saken, vad som skulle sägas där. Den var väldigt personlig och följde dem till och med in på planet till Kanada. I köket där Harry fick ett privat sms av sin storebror och så vidare. Men hur har det gått för de andra produktionerna?
Inte lika bra. Om man tar då With Love Meghan så har det då kommit siffror från Samba TV. Det är ett sånt här techbolag som mäter tittarsiffror i USA. Då har man mätt själva alltså live, alltså, eller själva sändningen på dagen och plus 5 dagar. Och då mäter man också in, vad ska man säga? Alltså man mäter premiärdagen och sen då streaming 5 dagar framåt.
Ja, just det. Så nästan en veckas tittning på ett avsnitt.
Ja. Ja. Och då låg det på 526 000 tittare.
Mm-hmm.
Jag hade nog förväntat mig mer, men man ska också räkna med att det här är en serie som, även om man inte kollar första dag den har lansering, den har blivit mycket tittad och väldigt mycket omtalad. Men okej, jag hade trott kanske miljonpublik i alla fall första 5 dagarna.
Framförallt med tanke på hur mycket prat det har varit om den här, så tänker jag, det skapar ju en bass som man brukar använda i det här sammanhanget.
Och kollar man på de andra grejerna, Harry, han gjorde ju en dokumentär om hästpolo. Den har man inte pratat lika mycket om. Han gjorde också en dokumentär om Invictus Games, den här organisationen han startat, där krigsveteraner tävlar idrott. Den har nämnts, absolut, men det är ju inte höga tittarsiffror. Och sen var det också tal om att Meghan skulle lansera en tv-serie om en animerad liten flicka som då i olika avsnitt skulle träffa historiska, viktiga kvinnor. Men den la man ner innan man ens påbörjade liksom.
Alltså jag kan ändå, vi ska inte låta negiga, för jag tycker ändå Meghan har ett intressant spår här med kvinnor, både historiska och även nu då som ska komma i kommande podden med framgångsrika kvinnor inom näringslivet eller företagare, och det kan jag inte på något sätt icke hylla, det är ju underbart. Men hon har ju varit i den här poddbranschen ett tag, hon verkar liksom ha det svårt att få det att lyfta. Hur kommer det gå den här gången, tänker du? Eller vad tror vi?
Nej, men jag tror problemet förra gången, den podden heter ju Archetypes, och då intervjuade hon framgångsrika kvinnor också. Då fick den väl mest kritik för att hon pratade mer ibland än vad gästerna gjorde.
Mm-hmm.
Och det var också 7 avsnitt som sträckte sig över 2,5 år. Det blir ingen kontinuitet i det liksom. Så det tror jag var problemet. Men jag håller med dig. Jag gillar också att hon lyfter kvinnor. Att hon lyfter ämnen som berör oss. Och vill stärka kvinnor. Skitbra. Men nu återstår det att se då om den här podden kan bli bättre än Archetypes.
Jag kan ge en liten inblick i sådär om man är, för hon har ju ändå något slags programledarskap i den podden, även fast det ska då vara ett samtal. Men en sak som är dunderviktig när man är liksom i programledarrollen, det är att man måste lära sig att vara tyst. och det kan vara väldigt, väldigt svårt, för man ska liksom, det ska vara tidspress och det ska vara tempo och sådär. Men det gäller liksom att lära sig att vara tyst. När man ska, och det, jag säger inte att jag kan det.
Det är
en väldigt svår sak.
Ja.
Vi får ju se om hon lyckas då. För det är ju ändå hennes gäster som ska komma dit och berätta någonting.
Ja.
Jag ska lyssna på ett avsnitt.
Ja, jag ska också lyssna. För jag tänker att om det blir ett bra upplägg så kan ju de här kvinnorna hon intervjuar verkligen vara inspirerande. Så det ska vi...
Jag har inte riktigt förstått vilka det är som ska vara med än. Eller om det är liksom
vet
hemligt.
Man inte.
Nej, för det är ändå en ganska hög ribba hon har satt. Som ska berätta saker om never before tell, eller vad jag nu tidigare sa. Det vill säga aldrig tidigare berättat om hur man skapar ett framgångsrikt företag. Mm. Det ska jag lyssna på.
Men du, vi måste prata om Harry också.
Exakt. Jag vet inte om alla minns, men prins Harry råkade ju blåsväder när han berättade i självbiografin Spare att han använt droger, allt från kokain till svampar. Det uppmärksammades stort även i USA och man började ställa frågor kring prinsens amerikanska visum. I den här ansökan så måste man fylla i om man använt droger, och fyller man i då ja, så är risken stor att man inte får något visum, och blir man påkommen med att ljuga om sitt droganvändande så kan man bli av med visumet. Så här lät i ITV News tidigare i veckan.
Neil, why is this being released, and what could it actually mean for Harry?
Well, his US immigration files must be made public by tomorrow following this court ruling. A freedom of information request was brought by the US conservative think tank, the Heritage Foundation. Now, Mary, they allege that the Duke may have concealed past drug use from US immigration. They say that should have disqualified him from obtaining a US visa when he moved there, of course, in 2020 with the Duchess of Sussex. Now, the partially redacted version of those documents must be released by tomorrow. In his memoir, Spare...
Det är då den här, det är en ganska konservativ tankesmedja som heter The Heritage Foundation. De misstänker då att Harry har inte varit sanningsenlig, och då skulle han helt enkelt inte fått något visum 2020. Och till och med Donald Trump har lagt sig i. Han sa då för ett tag sedan att han skulle kasta ut Harry om det visade sig att han fuskat sig till visumet. Men faktum är att nu har presidenten tydligen ändrat sig. För i en intervju med New York Times på frågan om man ska kasta ut Harry så säger han så här. Nej, det kommer jag inte. Jag låter honom vara i fred. Han har problem nog med sin fru. Hon är fruktansvärd, säger alltså Donald Trump.
Va?
Ja, men Donald Trump, snälla, don't get me started. Att han ens lägger sig i det här är ju otroligt.
Ja, alltså det finns ju inte mycket som man inte kan häpna över, men okej. Okay. Till saken hör att en amerikansk domstol har beordrat myndigheten att offentliggöra Harris immigrationsdokument. Det är efter den konservativa tankesmedjan då The Heritage Foundation krävt att prinsens visumansökan ska göras offentlig. Det finns en misstanke om att Harry kan ha ljugit i ansökan.
Det här är ju ett problem för Harry. Jag tror inte det finns någon risk att han kommer kastas ut ur landet. Jag tror att tyvärr att man behandlar folk lite olika. Mm. Det skulle se kanske illa ut om man sparkar ut en brittisk prins ifrån USA. Sen kan man diskutera olik behandling. Men hur som helst, jag tror mer att det handlar om att man sätter fokus på att han inte är en människa man kan lita på. Att han kan ha ljugit i en visumansökan, ja. Det skapar en bild av att, ja, men när han har ljugit andra gånger då?
Mm.
Och det är lite där man fastnar i det hela.
Okay.
Men faktum är att det skulle ju ha blivit offentliggjort igår. Och jag kollade tidigt i morse och de har inte offentliggjort det. Nej. Så det ska bli spännande att se om det kanske kommer nu under dagen.
Ja, men kolla lite. Och när vi säger en dag så ska vi säga bara för upplysningsvis att vi spelar in detta onsdag 19 mars på förmiddagen.
Ja.
Det har blåst upp till full storm i Spanien. Kung Filippes och drottning Leticias äldsta dotter, prinsessan Leonor, som är då Spaniens blivande drottning, befinner sig just nu ombord på skolskeppet Juan Sebastian del Elcano.
Snygg spanska.
Ja, men jag kämpade verkligen. Och som nu då ankommit till Montevideo i Uruguay. Ombord finns 76 kadetter, inklusive då prinsessan Leonor. Det här är en del av tronföljarens militära utbildning, precis som vi pratade tidigare om då, även då kronprinsessan Victoria. Men kadetterna får självklart gå i land när skeppet kommer till en hamn, och då blir det fest.
Mm, det kan man verkligen säga. Det blev det i alla fall i den förra hamnen, Salvador de Bahia i Brasilien. För då gick Leonor och hennes kadettkompisar på en nattklubb. I alla fall ser det ut som en nattklubb då när man tittar på bilderna. Det är någon slags stor fest i alla fall med otroligt mycket folk. Och Leonor, hon står tillsammans med sina vänner, och nu påstår då brasilianska och spanska medier att prinsessan kysste en kadettkollega. Och man ser honom på bild, Han har en blå ganska stor skjorta på sig och han står ju väldigt nära henne då. Jag har dock inte hittat själva kyssbilden. Och det verkar som om att både brasilianska och spanska medier, de har inte publicerat den bilden. Mm. Men de berättar om bilden.
Alltså förlåt att jag ler lite igen.
Det är lite...
Alltså jag moralpredikar. Alltså det är ju faktiskt så här, om det nu skulle vara då, eller det, eller liksom på något vis, men då en kyss. Vad är det att bli så upprörd över? Hon är ju 19 år gammal och hon borde ju ändå få ha lite roligt. Jag vet inte hur du var när du var 19, men visst blev det en kyss här och där någon gång.
Såklart, och det är också, det här ger väl mer en bild av hur tufft det och hårt tryck det är på tronföljare, unga prinsar och prinsessor. Jag tror det var det i vintras eller höstas så publicerades det bilder på det var ju danska prins Christian som var på nattklubb och han kysste också någon tjej. Och det blir jätterubriker och mycket rapportering så här. Det har ju alltid varit så. Det skrevs ju spaltmeter om vår kung också och hans flickvänner eller potentiella flickvänner då på 60-talet. Tidningarna var ju fulla med sådana bilder. Och nu är det ju ännu lättare att publicera bilder när alla går runt med mobiltelefon. Mm. Man kan bara hålla upp den, smygta en bild. Jag tror att det här är bara väntat. Sen är det ju tufft för de prinsar och prinsessor och också deras partners då som utsätts för den här bevakningen.
Mm, fattar. Men hur har spanska hovet reagerat på det här?
Jo, men de har väl på något sätt blivit lite skräckslagna i situationen såklart. De vill skydda prinsessan från skvaller och bilder. Och enligt det spanska tv-programmet Tardear, hoppas jag säger rätt, så ska fotografen då ha blivit hotad av prinsessans livvakter på plats alltså. Och man har då förklarat till spanska tidningen Olla att nej, de kysste aldrig varandra. Den här unga mannen i blå skjorta, han ska ha försökt att ställa sig i vägen för fotografen. Då ska det ha sett ut som om det kysstes. Men jag tänker så här, precis som du sa, skitsamma om de kysstes eller inte. Det är ju hennes ensak. Alltså jag tycker inte hovet ens ska försöka, de ska inte behöva förklara bort det.
Nej.
Hon är 19.
Ja, vi går vidare från kyssen men behåller oss vid samma person. För prinsessan Leonor, hon har ju en väldigt speciell relation till Brasilien. Visst är det så att hon var tidigare tillsammans med en klasskamrat som var från Brasilien?
Mm. Hon pluggade ju på Atlantic College i Wales mellan 2021 och 2023. Och då hade hon en pojkvän, jag tror inte han var så officiell, men det var ju, han var omskriven som pojkvän, Gabriel Giacomelli. Han bor i New York på Manhattan just nu. Och spanska tidningar har ju rapporterat att Leonor faktiskt åkte dit och besökte honom i New York förra året. Men om de är ett par nu eller inte,
det vet vi inte.
Det spelar ingen roll.
Men Leonor, hon seglar vidare. Det här skolskeppet ska stanna till Chile, Peru, Panama, Colombia, Dominikanska republiken och sedan avsluta seglingen i just nämnda New York.
Mm. Och hon kommer bli fotograferad på varje plats nu. Såklart, så är det ju. Så fort kungligheter blir tonåringar och äldre så intresset ökar ju stormartat.
Mm. Så är det. Och det där, jag kunde ju inte låta bli lite, Jenny. Jag låg hemma i soffan igår och då började jag räkna lite på hur länge det dröjer innan vi har tonåringar i det svenska kungahuset.
Mm.
Och nu får ni hänga med. Det här kan jag tycka som att det är långt bort. Jag räknade då på om 7 år, alltså 2032. Det känns ju jättelångt bort, men det kommer gå like that.
Ja.
Och då är, hoppas jag räknar rätt nu, Estelle, hon är 20, prins Oscar 16, Alexander 16, Gabriel 15, Leonor 18, Nicolas 17 och Adrien 14.
Wow. Ja, om 7 år alltså, Maria. Då kommer det här gänget hänga på Stureplan.
Ja, det blir spännande tider.
Mm.
Innan vi avslutar för idag, Jenny, vi pratade om det här ämnet med Harry och de här dokumenten. Och du skulle ju kolla lite om det hade kommit något nytt kring det. Och nu har inte Ellen gjort det.
Ja, men jag ser på BBC nu att de har släppt de här visadokumenten, alltså visumdokumenten. Men de är tydligen kraftigt maskade. Alltså det är så mycket uppgifter man inte kan se.
Mm.
Och det står också, BBC skriver att det finns inga detaljer kring vad prins Harry har svarat då i den här visumansökan vad gäller droger och så vidare. Och nu när jag bara ägnar igenom, det verkar som att man kan inte göra så mycket mer med de här maskade dokumenten. Det var väl lite en besvikelse, tänker jag, för den här The Heritage Foundation, de som då krävde att det skulle bli offentligt.
Mm. Mm. Okej, men då fick vi det senaste nytt gällande det ämnet. Men nu är vi klara för idag. Tusen tack. Och tack snälla för alla mejl. Fortsätt gärna mejla frågor och annat på kungligt@aftonbladet.se. Eller hur, Jenny?
Och ha en jättehärlig helg, så ses vi nästa vecka.
Det gör vi.
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.